Du lyssnar på en podd från Närkes Allehanda.
2 poäng på 12 matcher för Örebro Hockey. Är det kris nu? Prestationsfokuset, är det för stort? Har Örebro någonsin haft ett bra powerplay? Tobias Termells mål otokupp. Och därför hade det varit roligare med EP. Det här är Nedsläpp Örebro med mig David Helsing och Jonas Brännmyr. Nedsläpp Örebro är tillbaka utan kändisgäst den här veckan. Fast ändå känd i, vad ska vi säga? Ja, de som ändå läser den och de som har, framförallt har koll på konditionsidrott. Jonas Brännmyr, välkommen hit igen.
Tack så mycket. En gång fick jag springa Örebro Action Run i VIP-klassen. Det är den närmaste kändis jag har varit. Det var jag och Johan Röjler och några till.
Ja, hur gick det då?
Bob Impola var med också. Det var efter hans Vasalopps andra plats. Och han, vad heter han? Jimmy Högberg. Fystränare i Örebro. Nej, det gick inte så värst. Det kan jag inte påstå.
Kände du dig vippig när du sprang ut där?
Ja, det var lunch före som ingick faktiskt. Då kände jag mig vippig. Så ja, mest då.
Du är ju, det var ett tag sedan du var med i Nedsläpp Örebro. Det måste ha varit slutspelet jag tror jag hade med dig i det här.
Ja, typ så. Det stämmer nog bra.
Livet att Lasse har fått dra lasset oftast nu på slutet. Men inte idag, utan du får vara med mig. Och det är inga fel heller, för du var ju faktiskt på plats i Karlstad i lördags. Det var inte jag, så vi ska komma dit. Men vi tar väl helt enkelt ordning och går in på veckans matcher. Jonas, är det kris för Örebro Hockey? Eller är det minikris, eller är det bara en formsvacka?
Ja, det är lite svårt tycker jag att sätta liksom den där riktiga etiketten på. Känslan är att det är ju så väldigt det är så väldigt nyss som det var succé med den här fantastiska inledningen som var historisk. Och det är svårt liksom att säga att det är jättekris bara efter några omgångar. Sen är det ju, det är 2 poäng på 6 omgångar. Det är ju jättesvagt facit. Men jag skulle vilja säga att än så länge är det en formsvacka, men det är inte så många matcher kvar. Säg att de torskar på torsdag också. Då börjar det nog närma sig en kris ändå, det skulle jag säga.
Det får väl jag säga. Men jag håller med, för jag vill inte riktigt ta ordet kris i min mun. Men jag förstår att folk blir oroliga. Folk ska vara oroliga när det går emot och sådär, de som tittar på. Men jag tror det hade varit ännu värre om liksom spelet, jag säger inte att spelet var bra, men det har ju inte varit de här totala, om vi ska jämföra med andra lag, exempelvis HV som har fortfarande någonstans, alltså de har ju haft en uppåtgående kurva, men likväl fortfarande när sist har ju liksom brakat igenom fullständigt, inte minst när de föll 8-0 hemma mot Malmö där, det var då Montén fick lämna huvudtränaruppdraget, och Oskarshamn i sin tur har ju, de har ju varit dåliga bara hela säsongen med några undantag, och torskade 9-1 borta mot Växjö. Nu är det extremfall, men Örebro har inte ens förlorat liksom så här med, som mest är det väl 4-1 Malmö där och någon match till. Annars är det ju liksom, det är ju inte de här, man är ju med i stort sett varenda match. Det gör ju ändå någonstans att man får ändå försöka hålla isär det där lite och se på, jag vet att folk har att höra om prestationerna och hit och dit, men.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja, men det finns ju ändå en stabilitet, en grund att stå på och en tro på att det här ska bli bra både från spelare och ledare. Det är ju ingen i Örebro intern som man börjat ifrågasätta Johan Hedberg, det har jag väldigt svårt att tro.
Nej, det tror inte jag heller. Om vi ska ändå, vi kommer komma dit, vi tar väl i ordning helt enkelt, utan det var ju första matchen efter ett uppehåll i torsdags när Leksand var här, och vi är vana att Örebro besegrar Leksand. Jag såg innan var det alltså, Örebro hade alltså vunnit 21 matcher sedan Leksand gick upp 2019, vilket är ett sjukt jävla facit ändå. Men nu kom Leksand ner hit och tog en fin bortaskall för att säga, utan att särskilt imponera tycker jag. Jag tycker Örebro långa stunder kanske till och med är bättre än Leksand i den här matchen. Har dock, precis som fallet har varit under längre tid nu, för tvivla svårt att ändå få till de här riktiga, det här sista. Man ligger på anfallszon, man snurrar, man är där, men det är verkligen uddlöst framåt. Det är trubbigt och det sista saknas helt enkelt. Annars är det ju som, alltså Leksand gör ett i powerplay Och så gör de första där också när det är mycket, ett bra anfall när de får mycket trafik. Annars gör Örebro en försvarsmässigt jättebra insats som, mot ett Leksand som visserligen var innan uppehållet, men formstarkt, hade ju 4 raka segrar och hade fått igång sitt powerhouse med, nu klev sig ingen Rivik av redan innan matchen. Hörde du varför han fick kliva av?
Nej.
Jag såg att han åkte av helt plötsligt mitt under line-upen för Örebro. Mm. Så jag sa, vad fan, Rivik, han åker av. Och jag tänkte att det kanske är någon utrustningsstrul nu, men tydligen fick han ryggskott när de stod där framför egen mål där, du vet, de ska göra sista kom igen gubbar! Så han tog framåt böj, då är det precis så han.
Det krävs så lite, även för en elitidrottsman.
Ja, man blir ju såhär, de som tränar så stenhårt, jag vet ju att Rivik är ju liksom, han är ju, alltså såhär, alla är ju seriösa, men han är ju sån, han är ju så extremt noggrann och säger, och är ju ruggigt vältränad, men att ändå, som du säger, att även elitidrottsman är så pass bräcklig att bara en liten böjning kan få såna stora konsekvenser. Så att Leksand tappade ju också, det är ju ändå ett avbräck för att få precis för en match sådär, men ändå, de har ju haft igång sitt powerhouse nu några matcher. Och Örebro hade väldigt bra kontroll på dem, ska jag säga. Så det vi också säger, om man ska ändå se till saker som varit bra, så man har någonstans hittat tillbaka till det som ändå är deras signum. Tryggheten bakåt och stabiliteten där och tryggheten. Men därifrån till att till anfallsspelet, där man faktiskt är, jag tycker man är ganska oförmögen i båda. Det är inte så att jag kan säga, hade de bara satt dit den chansen och den chansen och den chansen, då hade, ja, även om jag... sagt Örebro kan vinna den här matchen. Mm. Det är inte så att jag sitter och känner att det var ett rån att Leksand vann direkt. Så att, och de tog vart på sitt powerplay, Örebro. Mm. Skapade lite på slutet i sitt. Det var ungefär som det var i lördags mot Färjestad. Man fick lite på slutet, lite slumpartat. Men annars rent spelmässigt, i det enda numerära överlägg man fick, så var man faktiskt rent sagt bedrövliga, ska jag säga. Så att,
jag tänkte säga att mycket av det du sitter och säger här kan jag köra en copy-paste på sen.
Ja, det är så pass mot Färjestad. Nej, men det är ju, ja, och det är ju, då kommer vi in på åter, vi har ju suttit här pratat om det hedbergska systemet, att inte bara lasta skott på mål, alla Niklas Sundblad hockeyn där Örebro låg i toppen i alla möjliga underliggande statistik. Mm. Som du då efterhand går och frågar, hur pass bra underliggande statistik är det? För de toppar exempelvis Corsi ofta och sådana här saker. Men låg ju alltid konsekvent långt ner under Sundblads regi. Nu är det ju så här, det var väl, jag vet inte om det gäller fortfarande, men senast jag hörde så var det väl, jag tror det var Alvin Bibic som sa det i något sammanhang här i T4, att Örebro är det lag som skapar minst antal lägen från slottet. Mm. Och jag tycker det kan man ju se med blotta ögat. Precis. Nästan. Att, ja, det, jag förstår varför, för att man snurrar och man gör mycket bra, men sen är det sista vad man gör sen. Alltså det är som att man inte riktigt vet, nu har vi våra överlappningar här, nu släpper vi, men nu då, ska jag in på kassen här, men då tappar jag, då har vi, jag tycker det ser inte...
Och det är den viktigaste delen egentligen, det får man ju vara ärlig och säga.
Ja, men då måste ju vi in. Det går inte att göra mål på Mantas Amalis i Leksand om man inte har någon som är där framme och är jobbig. Eller för den delen på Carl Lindbom i Färjestad som ser bästa målvakt så här långt. De gör det inte tillräckligt svårt för. Jag tror Mantas Amalis stod, alltså han fick ju rubriker av att han storspelade, men som jag fattar rätt, han kände inte riktigt att han gjorde det egentligen, att han inte behövde storspela bara för att släppa in ett mål. Så att, och det är ju ett underbetyg att Örebro inte kan vara farliga. Och för då kommer vi över det på Färjestad-matchen, men då har vi alltså redan sammanfattat den också då. Du som
ja, men det känns
där.
Lite så. Ja, alltså jag tycker ju att själva matchen, och det sa kollegan Johan Ekberg på VF där också, det var en svag SHL-match alltså. Det var ganska lågt tempo och Örebro fick den nog till stora delar lite dit de vill, för det är ju tufft att komma till Karlstad och försöka spela en fartfylld och flängig hockey och vinna matchen liksom, utan man måste ta ner den något snäpp. Och min känsla var att det blev en ganska bra match för Örebros del, men ändå så lyckas de liksom inte knyta ihop det.
Nej, men att bara släppa 2 i Löfbergs arena, det är ju starka papper någonstans, så då ger man ju sig någonstans en chans att vinna. Och sen så, om man ska ta ett ännu större perspektiv då på det hela, att man förlorade borta mot Färjestad med 3-0, det kan väl någonstans över en hel säsong vara hänt. Om vi skulle säga att Örebro nu kanske hade haft en bra trend och ändå liksom var med hyfsat bra där uppe, då hade man sagt, det här, det är inte så många som åker till Karlstad vinner, så att det här må ha hänt. Men nu är man ju i ett läge där man måste ju verkligen börja vinna matcher, och då är det ju blir så beklämmande att man inte kan ta tillvara på dem chanser man får genom att inte skapa chanser. Så här. Visst, jag hade ju andra åtaganden i lördags. Mm. Men jag har tittat, jag har skummat genom matchen. Mm. Jag orkar inte se en hel match efter andra. Det är väldigt svårt att göra överlag. Men jag brukar även kunna skumma genom matcher även som jag har sett på att få en liten, liten annan bild än man kanske får från pressläktare. Men och det kändes som jag satt mycket och kollade på Leksand-matchen. Kanske inte att Örebro hade lika mycket tid än, fast det får man inte mot Färjestad.
Absolut
det
inte.
Men det är samma där. Man snurrar, men sen så får man ut ta något skott som Lindblom ganska enkelt kan ta hand om.
De har ju fått ett väldigt tidigt powerplay, Örebro. Det är väl bara 4-5 minuter in i matchen där de har en puck i kryssribban. Hade den gått in kunde matchen ha sett väldigt annorlunda ut, så kan man ju alltid säga. Men det är väl egentligen det liksom man känner, om det läget hade satt kanske hade lossnat lite, för de har ju haft problem med powerplay också. Nu kommer inte det här målet. Ändå så klarar de ut första perioden med 0-0, och det var ju ganska starkt får man ju säga. Och sen blir det lite svagare start på andra perioden, men efter att Färjestad gör 1-0, då är det Örebro som tar över och ligger faktiskt på att forcera ganska bra i slutet av andra. Och där kände man ju att ett mål borde ha kommit. Sen börjar de tredje kanske lite jämnare, och sen gör ju Färjestad ganska snabbt då 2-0 efter 7 minuter och avgör matchen. Efter det så finns det ju ingen väg tillbaka, man hämtar inte upp 2-0 så sent i Karlstad.
Och det är ju lite, det är ju en del beslut som kostar också där i, alltså visst, det är Färjestad pumpar på ett längre anfall i första målet, men Mattias Bromés tror jag väl tappar bort Göransson. Visst, det är inte så vanligt, framförallt inte Mattias Göransson som en utpräglad defensiv back, liksom. Det är Gustav Backström typ.
Exakt, men uppsatt som sjunde back i den här matchen.
Alltså. Kliver fram och liksom, och det är ju någonstans, det ska väl vara Bromés gubbe kanske. Alltså det blir lite fel i sortering där helt enkelt. Och sen så andra målet så är det ju Läckremäki täcker väl det första skottet. Sen är det som att jag vet inte om man försöker peta den till lagkamraten, men du vet att han petar den rakt till Ejdsell som vi får på riktig pärla till skott.
Det är två lite lika mål på det sättet att de kommer uppifrån, höger upp i slottet så att säga. Där det är center eller forward som ska täcka ytan.
Där är det annars, om jag ska ta mer, så är det väl så att Örebro släpper till minst i den ytan annars. Då. Det är också något som vi ofta har kunnat se, för vi vet ju att Örebro är försvarsstarkt och bra på freda egna kassorna, de här bitarna. Så att, det är kanske mer olycksfall i arbetet än något annat skulle jag säga. Men,
som du var inne på, att släppa två mot Färjestad, det är inte hela världen heller. Det är väldigt få hemmamatcher där Färjestad inte gjort två mål.
Ja, men exakt. Och fyra insläppt, alltså man släpper två, fem då, med fyra målvaktig kassor då på två matcher. Det är också, det går ju att hantera. Även om de allra bästa ligger väl under två, antar jag. Är det väl ofta. Men i alla fall individuellt sett målvaktsstatistik. Sen om man tar ihop det så blir det kanske mer då. Men man har gett sig själva chansen i de här två matcherna. Och det är väl det jag någonstans landar i, att om vi ska gå tillbaka till, är det kris eller inte? Så jag tycker väl inte det. För jag tycker liksom inte att spelet är så jävla dåligt som lätt att slänga ljus att det är just nu. Däremot så tycker jag det är, ursäkta, att det är för jäkla blekt då, helt enkelt. Det är inte jättedåligt, men det är väldigt blekt överlag.
Men det man ska ha med sig är att det är väldigt få lag som har de här formen av målsvackor en längre period. Och det är så lite som krävs för att det ska lossna liksom målmässigt framåt, medan det krävs väldigt mycket för att bygga ett försvarsspel. Det är ju mycket värre om man inte har ett försvarsspel.
Exakt, för jag skulle säga så. Det är ju någonstans, precis, hade man haft det, att man rasade ihop, det man kan ju göra, det spelar ingen roll om man gör 3-4 mål och man vet att fan, vi kan ändå förlora. För Örebro är det bara att säga, börjar vi bara göra mål. Bara, men då kommer vi börja vinna matcher. Den känslan tror jag finns hos laget också. Och jag tror därför också Hedberg fortsatt. För det, om vi ska komma till den punkten, där det är ju liksom, jag som med ögat mot rälsen av vad folk tycker och skriver och tänker, så hur kan Hedberg stå där och prata om bra prestationer hit och dit när vi inte vinner hockeymatcher? Men det är ju så det är. Så det är så, alla tränare pratar ju den bemärkelsen. Så kan jag förstå. Jag tycker själv att det blir så här. Men alltså, ni har inte vunnit på 6 matcher snart här. Eller så sa vi 5-6.
Ja, de har ju tagit 1-2 pengar. En förlängningsseger på 6 matcher.
Ja. Då är det klart som fan det blir frustrerande att höra de orden. Men det är där, han måste ju ha det fokuset någonstans. Och som man säger, alltså, hade det sett ännu värre ut exempelvis med försvarsspelet, inte det hade varit på plats, då hade han nog kunnat känna att en större oro. Nu ser jag ju någonstans att får vi bara ordning på det här, då kommer det kunna bli bra till slut igen. För att det är någonstans. Så vet jag, om en vecka kanske vi inte har haft ytterligare två förluster och säger att nej, nu får det vara nog. Men Sen så är det lilla är ju så extremt mycket just nu också. Det är väl det som är problemet också, det här att det är trots allt mål som ska göras. Mm. Det är, just nu har man ju faktiskt svårt att ens komma till de lägena där man ska göra mål också. Så ja. Att, ja.
Ja. Jag tog ju upp precis det här med Johan efter matchen mot Färjestad där på efter presskonferensen, just det här supportertrycket och att folk inte riktigt är nöjda med att han säger att det är bra prestationer när det har blivit förluster och så, och då svarar han lite grann utifrån Leksands matchen där att ja, men den matchen tyckte jag faktiskt var mycket bättre än mot Malmö, och då måste jag ju kunna säga det, men idag, sa han, idag var det inte så bra, han var mer missnöjd med Färjestad matchen Jag hade nästan kunnat tro att det skulle vara lite tvärtom, i och med att Färjestad är ett bättre lag. De leder SHL och har riktigt vassa alltså. Och Färjestad får dem, eller Örebro får dem ändå lite grann dit de vill. Men han var inne på att det var väldigt kallt. Han var väldigt missnöjd med powerplay och anfallsspelet överlag, och ville se mer frustration, eller mer desperation och mer folk på kassen. Så efter den matchen så tog han ju ett litet avsteg från det här att vara nöjd spåret, får man säga.
Ja, det är bra. Det tror jag han behöver också i det här läget. Mm. Men du är inne på powerplay och specifikt. Och det är ju också en faktor till varför. Alltså i början vann de ju matcher, eller tog poäng, tack vare att de hade ett fungerande powerplay där. Kommer ihåg Läckris Mäkis första mål i Leksand. Han reducerade i powerplay. Han kvitterade mot Rögle i powerplay. Mm. Alltså då var det ju, de tog ju vinster tack vare special teams. Så att även boxplay väl var bra i någorlunda utsträckning. Nu är boxplay bara där, nere på 73%. Det är inte hållbart. Det är ju liksom mål på nästan vart fjärde numerära underläge. Mm. Och det är svårt att vinna. Även om de samtidigt inte drar på sig så mycket utvisningar heller. Så,
ja, men det är en lite låg siffra, eller lite dålig siffra i dagens hockey liksom.
Mm, så är det, 73%. Fast det tar ju gott, alltså man ser ju överlag Örebro är ändå 7, jag tror man var 7 i den med de siffrorna, vilket ju är anmärkningsvärt högt på så låg siffra.
Det får man säga.
Men så att det finns ju lag som har det värre där. Men powerplay är ju faktiskt frapperande. Nu är man ju sämst delad, ska vi säga, med Rögle. Båda är på 15,79% just nu. Så jag tror Örebro låg längre ner på grund av vad blir det? Att man har kanske
fått väl fler. Ja, precis.
Precis.
Men kolla, eller fått färre rättare sagt.
Sorry.
För kolla antalet mål som är gjorda i powerplay, så är ju Örebro klart sämst i ligan med 6 mål.
Och jag hörde statistik om det här, alltså att det är många spelare i Örebro som har gjort poäng i powerplay. Mm. Bara 4 stycken. Det är Filip Holm, Hannes Björninen, Robert Lane och Jonathan Läckerimäki som har klivit fram och gjort poäng. Nu var Berglund nära senast, och då var det den andra formationen också. Mm. Där ju normalt Johannesson står på den positionen, men som är skadad just nu. Men det är ju faktiskt, för det är också så här, man har den här känslan man har. Det känns som att Örebro nästan varenda år i SHL har haft ett dåligt powerplay. Det är ju så man tänker.
Precis.
Så jag vet inte, att kolla upp nu hur det är historiskt. Och riktigt så är det väl inte. Förra året så hade man faktiskt procentuellt sett sitt bästa powerplay någonsin i SHL. Ändå var man bara 7, men på 22,76. Vilket väl tidigare säsongen hade räckt till en högre placering, gissar jag då.
Men då kom de precis på över halvan sitt bästa år. Så då kan man väl säga att de har ju aldrig haft ett suveränt powerplay.
Nej, men precis så. 18-19 var de 3. Och då hade de lägre, 22,38. Okay. Det kommer jag ihåg, jag vill tänka på det. Det var ju den säsongen när Palusha gick sönder och Ebert fick stå på hans position och dundra en jäkla massa mål. Men inte bara han, det var ju fler som, jag kommer ihåg att de steppade upp sitt powerplay den säsongen. Jag tror Abols gjorde en del där också. Så att, men annars är det så här, de har som bäst varit 3, 6, 7. Sen är det liksom, sen ligger de någon notorisk, så här, ofta, alltså så här, som 10 som bäst. Alltså så här, de har varit 12, 13, 10, alltså såhär, det är ju, det känns ju som en sjuka någonstans när det blir så. Alltså, varför är man så oförmögen att år efter år inte liksom få till powerplay riktigt? Även om nu sitter och säger att det var ganska bra förra säsongen, så var de ändå bara 7. Så att, jag kräver inte svar av dig här, men visst är det liksom, det är ändå anmärkningsvärt att det är så svårt.
Det är svårt liksom att dra ett svar ur hatten. Kan det ha något att göra med att vissa andra klubbar har liksom historiskt haft större ekonomier och värvat liksom vassare spelare, medan Örebro har haft mer av ett lag?
Ja, lite så är det nog.
Och i powerplay så handlar det om att ha ett par, tre riktiga spetsar liksom.
Så är det, så du tycker ju att Örebro har de spetsarna nu. Alltså Läckerimäki skott är ju ett världsklassskott.
Ja, absolut.
Bara där borde man ju komma ganska långt på. Sen är det väl så att det har de ju läst sönder nu. Ofta ser man ju att passningen kommer ofta kanske till Filip Holm, över till Lane, och så då ska försöka hitta igenom slottet då med passningen. Så att, och det kanske är sönderläst någonstans. annars så, ja, jag vet inte. Men samtidigt finns det ju verktyg i övrigt där man har en Hannes Björnen som ska vara bra runt kassen. Och han, är väl, han hade väl någon sekvens såg jag mot Färjestad när han vände in, så här, när han är felvänd först, men sen är nära ändå att få in den på något sätt där.
Precis.
Men annars är det, ja, Filip Holms liksom en OS-back på, på point liksom, det är också en. Och han, är ju, han ska ju vara bra där.
Ja, han var ju så fin innan han gick sönder förra året.
Ja, kanske. Exakt. Och han var ju, han hade ju, Örebro hade ju bra powerplay i början. Och då var ju han en nyckel. Men han har ju inte alls kommit till på samma sätt. Så att, sen är det verkligen med den andra formationen i sin tur. Där Johannesson har stått men inte gjort en enda poäng. Johannesson som kanske nämns som en av de bästa powerplay-spelarna annars på sin plats. Han var ju otroligt framgångsrik i Brynäs med det. Och glimtade till de gånger han fick spela i Rögle med sitt sätt där. Då. Men där är det samma sätt. Man, i den andra har jag upplevt att man har inte skyttar på samma sätt. Alltså, Bromé är ju ingen utpräglad skydd. Jag tycker inte Ludvig Larsson är det heller. Och de har ju liksom stått kanske på en varsin kant. Emil Larsson har ett bra skott, men får ju mest stå i slottet. Och där är det svårt att komma till. Där man, det måste till ett riktigt bra spel för att man ska få till avslutet därifrån. Och Glenn som har, ja, inte fått till någonting alls där i den positionen. Nu ändrar man lite idag. Jag var ju ner på träningen idag. Måndag när vi spelar in ska vi säga. Det här släpps på tisdag. Men då gör man lite ändringar ändå. Och då får Glenn helt enkelt hoppa in i den första formationen nu. Och stå i den där. Nu var ju Bromé där senast. Han går tillbaka till, den, till Berglunds formation. Så att säga. Och Glenn i Holms. Och får då stå på samma position som han stod i Växjö när han gjorde sin fina säsong där för två år sedan, jag vill säga. Och han gjorde ganska många från den positionen. Men då var det så här, då hade han liksom Robert Rosén och Rickard Gynge på en varsin sida som kunde liksom mata.
Har man den typen av spelare, då är det inte konstigt att det blir bra.
Ja, liksom, jag vet inte, liksom, här är det liksom, nu svissläcker i märke på en sida, men han är ju en skytt, han är ingen passningsspelare på det sättet. Men han kan i och för sig, kan det bli alternativ där han liksom, folk kanske tror att det kommer ett skott, så kanske han kan istället hitta in till Glenn i den, för att Leinoff från höger, det kommer inte Glenn kunna skjuta direkt i alla fall. Han kanske kan ta emot, skjuta i mottagningen och dragningen på något vis, men han, det blir inte samma direkt skotthot från höger, från Leino. Men däremot har ju, det som ändå är Leinos styrka är att han, tidigare har varit att han har varit duktig på att hitta in till den där ytan. Se om det kan.
Med Glenn där kanske ändå blir det ett hot till liksom, som gör att det kan öppna sig för Läckermärke, eller att Läckermärke och andra sedan öppnar åt Glenn då.
Lite så tänker jag att det kanske blir en effekt av det hela. Mm. Och, eller, så, eller om man hittar inte björnen eller framför på något vis, jag vet inte. För Glenn är ju också, så det kunde vara stark på lite lösa puckar också.
Precis, på lite turer och så vidare.
Ja. Men det är ju uppskattat ändå att man gör ett försök i alla fall. Det är ju Termell som är bossen där. Mm. Så att se, man kan få, du som ändå följt Karlskoga i 100 år under Termells storhetstid som spelare, var han en powerplay-specialist i Karlskoga?
Oj, nu ställer du mig mot väggen. Nej, jag kan inte säga att han var en powerplay-specialist. Det vet jag inte om han var. Nej. Men däremot så läste jag en rolig grej om Termell här i veckan faktiskt. Det var ju ingen hemlighet, det var en grej jag läste för länge sedan också. Men när Daggen hyllades, Mikael Eriksson, som numera är expertkommentator i tv, han fick sin hyllningsmatch i Nobelhallen förra veckan. Han fick inte tröjan i taket, riktigt så stor han inte, men han fick ändå en egen match där han fick komma in på isen och hyllas. Och då berättade han i lokaltidningen där om sina bästa minnen från åren. Och då tog han upp en anekdot med Termell faktiskt, som kan appliceras på dagens Örebro hockeyläger. Han sa att en av de roligaste sakerna han hade varit med om var när de hade haft måltorka i BIK. Då hade Termell en dag, och då var, det var på den tiden han var spelare, alltså inte när han var tränare sen. Då hade Termell en dag kommit med en sprayflaska som han hade klistrat Ulf Ottossons ansikte på. Mål-Otto-spray som han sprayade på allas klubb, vad heter det? Bladet på klubborna. Så alla fick lite mål-Otto-spray och sen gick det bättre.
Ja, det var en islossning efter det.
Ja.
Jag kommer ihåg, det var något klipp från förra året tror jag. Det var ju en kassuare. Det var förra året, 2 år sedan, så fångades ju en annan BIK, gammal BIK-profil, Näsa då, Kristoffer Näslund idag som assisterande i Frölunda. När han och Roger Rönnberg gick från båset till omklädningsrummet i någon paus, så snappade TV4 då, eller dåvarande Simon, upp när de pratade. Och då hör man ju så att, eller om det var något, jag kommer inte ihåg vilka det var, men hur som helst, att Näsa började liksom prata om Mål-Otto. Och Roger Rönnberg, han fattar ju ingenting med Mål-Otto, för han är ju så han
har
lite, och, ja, exakt. Näsa var ju upprörd och sa, har du aldrig hört talas om Mål-Otto? Alltså, så det verkar vara en grej det där. Kanske, så här, han kanske också hade sprayat.
Det är inte omöjligt.
Här har vi, är det avsnittsnamnet, Helena? På något vis, kan vi få in
Mål-Otto-spray? Örebro behöver Mål-Otto-spray.
Där har vi det.
Näsa, han han var ju lite powerplay-specialist mot Ibik. Jag minns att han experimenterade mycket med det här och få upp pucken på bladet och gå runt liksom och lägga in den. Vad heter det? Minnesota-målare som man säger, eller?
Oj, det är en dålig koll faktiskt.
Jag ska inte heller. Det kommer ju från någon college-hockey och det är ju väldigt omdiskuterat i NHL om det är snyggt att göra så eller om det är osportsligt.
Vadå? Att man
som ett Zorro-mål innebandy, att man limmar pucken på klubban och vänder runt den.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Men vadå, är det ett powerplay? Vadå?
Nej, han gjorde inte den i powerplay kanske. Aha. Men det var apropå att du sa det här med om Termell var en powerplay-spelare. Aha. Och då kom jag att associera till Näslund. Det var bara så. För han experimenterade mycket med det där och få upp pucken på bladet och låta den ligga där och vända runt. Jag vet att han hade en hink med is i båset som man kunde sätta klubban i för att kyla ner den, för då skulle pucken fastna lättare och så här. Okay. Så det var mycket som förekom i Bika Skoga på den tiden.
Ja. Jag vet inte om det kallas, om det är solsportsligt nu, för framförallt så nu så börjar jag nästan, alltså nu var det ett tag sedan. Men det var ju ett period nu det kändes som det gjordes ganska ofta. Så att det nästan devalverade. För man slängde sig med att det var ett drömmål. Det sjukaste man har sett. Så man såg det. Så hände det fan, vad hette han? Nils Höglander som var i Rögle förut. Gjorde väl två på ganska kort tid. Varav ett var så sjukt snyggt. Det var mot Djurgården där. Han gjorde liksom i dragning på något vis. Det var inte bara att han liksom stod still bakom mål som ofta. Utan han liksom kom ju i fart på något vis. Och gjorde någon slags vallning på målet också innan han tog upp den. Så det, ja, hur som helst. Men det är väl det kanske snarare, skulle jag säga, att kanske mer devalverat som dröm.
Ja, så kanske. Så kanske.
Men om man ska... Och osportsligt, vadå? Gå ut på att göra mål.
Ja. Nej, jag håller med, men jag vet att det har varit diskussioner om det.
Old school-gänget. Ja, det väl... så där ska man inte göra mål.
Exakt. Ja. Pissa på sina motståndare. Nej, men för att avsluta det där så tror jag det är väl bra med mönsterbrytare överlag. Och dessutom, det här som Termell gjorde, det tror jag var en grej för att få dem att tänka på något annat. Och släppa ner axlarna och att det skulle vara lite roligt, helt enkelt. Mm. Att man skulle glömma det betungande med att man inte gör mål. Och det kan nog behövas i Örebro idag också.
Lite så. Några andra intryck från Karlstad du vill lyfta fram? Du pratade exempelvis med en som får vikariera istället för en mönsterbrytare då, som man ändå får säga att jag, Samuel Johannesson, det är ju bara målet mot Rögle som han gjorde där är väl ett kvitto på det, drömmålet där nere. Sådana mål kommer inte Linus Arnesson göra, men vad var intrycken när du pratade med honom då? För att jag pratade med honom efter förra matchen mot Färjestad också, det var hans första, för då var Backström sjuk.
Precis.
Man fick kliva in och då hade det kommit rubriker på att han var jättemissnöjd över situationen, alltså lite snack om det och att han ville bort, men nu har det kommit en väg in för honom i laguppställningen och jag tycker ju de matcherna han har kommit in och spelat att han ändå har varit, alltså han har varit så bra som man kan någonstans begära, fast det var ändå stabilt, alltså väldigt stabil, det kommer ju ihåg att han var det även under sin förra session, men man funderar lite vad han stukade efter några år i Djurgården, det har varit tufft och sådär och han hamnade även i kylan i Karlstad tidigare när han var i Färjestad. Men jag tycker han har kommit in, alltså man får ändå ge honom, tycker jag, att visst han är inne på två bakåt senast, men det är inte hans, kan inte riktigt lasta honom för det, känner jag, men
de kommer inte från hans yta, det kan man inte säga.
Nej, exakt, så att tycker jag när han kliver in, men det var ingen tycker när du pratade med honom, du vill kanske inte komma in på de här ämnena.
Nej, men jag ska dela, jag tycker nog att han också gjorde en del bra framåt, han försökte ändå, så jag fick ett väldigt positivt intryck. Det är ju svårt, för jag hade ju liksom redan på förhand tänkt att jag ska titta lite extra på Linus, och när man gör det, då fastnar man ju för den spelaren lite grann, och man ser inte kanske lika mycket vad de fem andra backarna är, men jag tyckte att han gjorde en väldigt bra match. Nej, men han stack inte under stolen med att det hade varit en tuff höst när jag pratade med honom. Utan han sa att han kände sig i väldigt bra form på förra säsongen, att han sen hamnade där i frysboxen, att det hade varit jobbigt. Och nu hade det tagit lite tid att komma in i det igen och i matchtempot, kände han, när han väl fick chansen igen. Men han gör att jag har chansen. Han sa ju såklart det här klassiska, att han tyckte det var jättetråkigt att Johannesson blev skadad, och det är klart att det är. Men för honom så är det bara liksom att försöka ta den här chansen, och det tycker jag att han har gjort så här långt.
Ja, för hans del handlar det liksom att inte att han ska ta Samuel Johanssons plats. För det kommer han inte göra. För så fort Johansson är tillbaka kommer han spela. Så är det ju. Men
kanske ta Norells plats.
Exakt, så jag skulle komma till. Att det är väl där hans väg in är i lagerställningen. Och de alternerade ju några matcher innan där under uppehållet. Så varvade de. Och det är väl plats för Norells inledde ju väldigt lovande. Du var nere i Göteborg när han gjorde sitt enda mål.
Precis.
Och var en frisk fläkt. Men därefter så har ju Norell haft det lite tuffare. Varit inne på en del baklängsmål. Har vi ganska stort minus. Nu är plus minus. Jag vet att folk dividerar hur pass tillförlitligt är det. Som man alltid måste lägga till när man pratar. Men likväl så tror jag han har ett ganska stort minus just nu på kontot. Så att, och jag tycker också att han försvunnit lite i spelet också. Mm. Så att, det är nog Arnessons plats att försöka ta här. Och försöka spela till sig nu.
Bättre chansen där får han inte.
Nej, exakt.
Jag skrev det i den här. Vi har ju så här fem punkter man tycker till efter matchen, att det hade ju varit roligt att se Elias Pettersson få chansen när det nu uppstår en plats så här. Och det tycker jag egentligen, men sen så läste jag på i efterhand att han är ju hjärnskakad nu. Ja, han har inte spelat sen 1 november. Så han hade inte varit aktuell oavsett, får jag rätta mig själv
med. Exakt. Nej, han är ju med i junior, det var ju med juniorkronorna. Olyckan var framme, så vi får ju verkligen hoppas att det är inte allt för allvarligt, för att han ser väl ut att vara given i det där JVM-laget om han bara är skadefri som det känns just nu, och det vore ju väldigt tråkigt om han inte kom till spel där.
Framförallt han är på hemmaplan och alltihop. Exakt. Och en väldigt bra chans för honom att visa upp sig.
Ja, och han har i ett rapport gjort det jättebra i Västerås, de är jättenöjda med honom där, och i Allsvenskan är han ju en topp. Ska han ju vara en bra back, så att säga. Och jag håller med dig i saket. Om du ska ta liksom diskussionen bara utifrån ett perspektiv där han kanske skulle vara tillgänglig. Ja. Då tycker jag ju det. Och det ser jag inte med blicken riktad mot Linus Arnesen och Robin Nordell. Att jag skulle tycka att de är för dåliga. Tvärtom så tycker jag de fyller en funktion. Och det är bra SHL-backar, men jag känner ju någonstans att jag tror Elias Pettersson hade kunnat gjort det minst lika bra, fast med kanske en högre, med såklart en högre potential, för att Arnesson och Nordell är väl backar som de har någonstans nått sin peak. Samtidigt så, jag vet inte, man ska kanske se något långsiktigt i Nordell, jag vet inte, eftersom Elias kan ju mycket väl försvinna till Vancouver nästa säsong, han är ju redan signad, så att jag vet inte om det är sådana där faktorer som kan spela in också, men Läckermäki, ja, han kommer ju också försvinna.
Garanterat.
Nej, jag håller med. Jag tycker det är tråkigt
att det blev som det blev.
Ja, exakt. Speciellt tanke på vilka kliv han tog förra året, Elias. Alltså, nu var han ju sjunde back på slutet, men det kunde han nog sagt förlika sig med när Filip Holm kom tillbaka. Jag tror han bara såg det som det var bara en häftig erfarenhet för honom att få med. Och han spelade jättemycket när Holma var borta då där och gjorde det med en äran, tycker jag. Så att, ja, är trist på så vis. Sen finns ju också Niklas Nilsson där i Nybro som ju fortsätter att göra det bra. Även om de åkte på, om ska fortsätta på Karlskoga Fokus, så torskar de ju mot BIK i fredags.
Precis, men BIK har bra trend nu.
Ja, folk har gått igång. Men det här är inte BIK Karlskoga trend.
Förlåt.
Nu ska vi inte gå in där. Nej, men så att, och där har ju Niklas Eriksson flaggat för att de jättegärna ser en fortsättning. Frågan är om man tänker där då, eftersom man har ändå ett gäng backar på kontrakt, och nu får vi rapport om att Rissanen ska vara sugen på en hemflytt och det kanske då är, jag var inne på den spaningen podd tidigare, att Rissanen out, Niklas Nilsson in. Men om man lyckas lösa Rissanen, då finns ju typ ingen plats.
Nej, då är det svårare.
Ja, så att,
såklart, nu har ju Arnesson då utgående kontrakt, men han är ju ändå sjunde back i grunden när Johannesson kommer tillbaka. Så, det är ett lurigt pussel att lägga det där.
Exakt.
För han kan ju inte gärna stå på tillväxt ännu ett år i Niklas Nilsson. Nästa år måste han ju in.
Ja, jag har kommit in på många punkter här innan, men jag ska exemplifiera kvalstrid, frågetecken, eller är det ingen fara? Det går väl in lite på det här om det är kris eller inte. Just nu är det ändå 5 poäng ner till HV och en match mindre spelades utom.
Och 4 poäng upp till femteplatsen om vi kollar åt andra hållet. Så det är ju en tät tabell.
Så är det. Så att där är man inte än. Men vi får se om sagt om en vecka. Det är kanske 2 förluster till. Och sen så är det, och så har HV vunnit några matcher. Rögle har. Ja, det är, jag vet inte. Men det är ju, det är så utsatt att prata om hur jämnt det är. Men det är ju faktiskt helt sjukt hur jämnt det är. Bara kolla liksom hur det svänger. Det är ju bara Färjestad som är en konstant i toppen, och Oskarshamn en konstant i botten, och HV till viss del också där nere då. Men de har börjat plocka lite poäng nu, så. Men annars känns det, Modo kände jag så här, nu är det på väg här att kunna, att verkligheten har kommit ikapp. Nej, då tar de 2 segrar den här veckan och tar en imponerande skalp borta mot Malmö. Malmö som jag annars har höjt upp till lite till skyarna. Lite jobbigare nu på slutet, undantaget för Örebro-matchen innan uppehållet.
Ja, men det är ju sådär, ja. Det är ju bara ett par lag i botten och, som man kan räkna bort liksom. Så, annars är det ju otroligt, alla, det är ju verkligen alla slår alla, det är en jävla klyscha, men det är ju faktiskt sant den här hösten.
Ja, och Rögle som vi hade floppstämpel på, de är väl bara en poäng bakom Örebro. Ja. Så att... ja, Örebro har ju levt lite på den här starten, det vill jag bara säga. Och jag sa det också i en annan podd, men fortsätta hänvisa till vad jag tidigare sagt i den här podden. Det är ju, ändå, det är ju skönt att få de här starterna ändå så här att, för att då kan man ju komma in i de här perioderna utan att det blir för kostsamt. Problemet är att nu är ju står Örebro till tröskeln där man är, ja, där man är på väg kanske och spela bort sig från roligare positioner i tabellen och snarare får fokusera på att hålla.
Ja, men nu börjar det ju bli lite som med tre matchersveckorna. De kommer ju ganska snart nu och det är mycket matcher. Det är ju ett landslagsuppehåll i december också i och för sig då, men det är mycket matcher både före det och efter det. Och det här det kommer börja hända. Det här laget kommer börja rycka, så det går inte liksom att ligga och ta bara strö poäng länge, utan nu måste ju poängen börja komma in.
Ja, det är ju som säger, det är tre matcher nästa vecka. Det är Luleå hemma på tisdagen där tror jag. Och sen så, men vi, och så börjar med den här veckan då, så är det Moda, nyss nämnde Moda på torsdag. Och sen ska man borta till Linköping på lördag, som för inte så länge sedan kunde målas upp som en, men här ska Örebro vinna. Nu kommer man åka till Linköping för första gången och vara, oavsett hur det går mot Moda, så kommer de vara kraftigt, vad ska man säga, alltså Linköping kraftiga favoriter för att de har gått så pass bra, inte minst på sin hemmaplan. Jag tror de har bara torskat en match hemma och är ju liksom det stora succélaget just nu. Är väl tvåa bakom Färjestad om jag inte är helt snett på det. Jag orkar inte kolla upp det nu, men jag tror de är där någonstans. Ja, de är där uppe i alla fall. Så att det, bara det är lite nytt också att Linköping är där uppe. Och ja, det är, vi har en chefredaktör som håller på Linköping, så det är ju, ja, han har inte varit så stursk ännu, men det är väl bara en tidsfråga.
Det är bara en tidsfråga, lagom till lördag. Ja, precis. Då kommer det, pikarna börja komma. En sak till innan du går in på nästa segment.
Skrev du upp lite grejer eller som du vill? Eller
nej, det var bara en sak jag kom på nu, rakt upp på, från ingenstans. Jonas Svanssons förlängning, har vi pratat om det på den?
Vi pratade om det med förra veckan med Kalle.
Ni gjorde det med Kalle, ja.
Men vill du säga några ord om det så är det fritt, va?
Nej, men jag tycker jag skulle vilja höra liksom lite din åsikt. För det här har ju varit uppe flera gånger i den här podden. Jag är ju, nej, även när jag inte är med så är jag ju en trogen poddlyssnare, men det inte lät så nu. Men jag lyssnade faktiskt förra veckan med.
Jag bara glömt bort det.
Jag tänkte att, att den nyheten kom efter podden, men det gjordes kanske inte.
Nej! Jo, det gjorde vi. Det kom ju lördagen förra veckan och vi hade podden på måndag med Kalle.
Just det.
Så jag tror att vi...
Ja, ni nämnde det säkert. Ja. Strunt i det. Det jag tänkte var, ni har ju suttit här, jag har ju hört dig och Lasse och Hugo och Bill eller vilka det som har varit med, liksom sitta och säga att det är dags för Arntzen att pröva sig någon annanstans och så vidare. Och det där är ett av de få kontrakten, kanske ihop med Rissanen, som inte kommer förlängas. Men nu blev det en förlängning ändå. Vad ska man tro om det? Ska han liksom fortsätta vara... andra målvakt.
Ja,
två säsonger till.
Ja, alltså man funderar ju. Alltså så här, för jag ser ju inga nedåtgående tendenser på Jonas Enroth just nu. Det kan jag inte påstå att jag gör. Samtidigt så är det att man kanske ser det som någon slags försäkring att den dagen kanske kommer. Och så kanske det bara ska bli någon slags överlämningsperiod. Och sen så kanske, inte nästa säsong men säsongen därpå, så kanske det har skett en växling där. Och, men så har man ändå Enroth där bakom. Alltså nu är det bara, det är väldigt, väldigt hypotetiskt. Men att det kanske är något sånt möjligt scenario man ser framför sig. Eller man värderar så pass högt. Man har ju fyra år med de här två nu. Det är fjärde året så blir det ihop. Och,
det ska bli två till.
Ja, och det har blivit, de är så pass nöjda med den lösningen. Samtidigt så antar jag de måste ju ge en löneförhöjning nu. Liksom. Ja. Så att det känns som att man betalar ganska bra för två målvakter.
För Enroth är väl allmänt ansedd att han är topp tre liksom, välbetalade i laget.
Det borde han vara. Kan man ju tycka. Utan att ha koll. 100% koll. Men, så att, jag tycker det är märkvärt. För bara som Kristoffer Hesten Eriksson sa ju det målsäran, och så är det bara när jag ställer frågan inför säsongen. Att kommer Arntzen att bli... kommer han kunna bli första målvakt i SHL? Och då sa han utan att blinka, han kommer bli första målvakt i SHL. Det var liksom hans omedelbara svar. Så att, och vi ser ju liksom konturen till en blivande första målvakt i SHL. Det tycker jag inte snack om. Alltså, att han är lugn och han är bra mot två hästar också, av det jag säger. Lugn och fin och säker. Han har ju tagit enorma kliv i Örebro. Han var ganska valpig när han kom hit och lite, jag ska inte säga oskolad, men det är fel ord, men däremot han behövde slipas till och det har han ju lyckats med här. Så att det är väl att man kanske har sett honom som ett projekt som man inte vill släppa heller och han själv samtidigt också kanske lite bekväm. Han bor ute, han har fått barn här. De bor ute i Ekeby-Anby i villa där tror jag för mig och trivs socialt och sådär. Och det är ju speciellt också för målvakter. Det finns ju samtidigt heller inte så många platser att fylla. Så han kanske känner att han vill ha tryggheten snart. Det är också som det ändå är för honom att vara här i 3 år till. Alltså istället för att chansa. Och så finns det plötsligt ingen. Nej, nu ska jag vara tvåa i... Nej, fan, ja, ska jag vara två andremålvakt i, säg, Oskarshamn istället? Eller första? jag vet inte, men... Alltså, det kan ju vara en faktor. Så det tycker jag blir så här att man har ju Herman Liv i organisationen. Ja. Visserligen, han är väl... jag ska kolla upp det här. Men jag har för mig att han är 06, så han har ju 2 år till som junior. Ja. Vi kollar. Herman Liv är född 06, mycket riktigt. Ja. Och så där, för jag... Det är svårt också för juniormålvakter att komma upp. De får ju ofta börja om man inte är Carl Lindbom då, så att säga. Och så det är direkt nu, jag antar han är junior längre, ja. Men han är ändå hockeyallsvenskan förut. Men är dörren stängd för honom nu att kunna slå sig in i A-laget på sikt, funderar man ju också på lite grann. Kan jag fundera lite, men... Ja, jag vet inte. Jag tycker det är...
Sen kan det ju vara så att de vet mer att liksom Egan Roth är sugen på ett trades-äventyr eller vad tusan som helst. Man har ju ingen aning liksom om vad som pågår bakom kulisserna. Så.
Nej, så är det.
Och att det kan finnas en öppning inom de här 2 åren också. Men det är ju som du säger, det är ju speciellt. Till nästa gång jag är med den podden, då ska jag kolla upp vilket som är det målvaktspar som har spelat tillsammans längst i SHL.
Ja, det får du göra, men det känns som då går vi tillbaka till 90-talet nästan. Ja. Så det var, för att när det var mer vanligt att man hade, alltså när trupperna överlag också var mer den samma
statiska.
Så det känns som det är dit någonstans vi hamnar. Ja. Linköping är på väg att få en ganska lång kontinuitet på tillsammans. För de förlängde ju med han Myrenberg med 3 år, har jag för mig. Och han är inne på sitt andra år bakom Högberg. Skillnaden där är väl dock att
En klar etta och en två klara tvåa.
Högberg, det är ju nästan han som är huvudanledningen till att Linköping är där uppe. Även om de klart har fått igång sin offensiv också. Men om vi ska gå tillbaka till statistik, så de förväntas släppa in mest mål. Släppas in mycket mer mål än vad de har gjort. I alla fall. Jag kommer inte ihåg exakt vad statistiken lät. Men det kan ju bara tillskrivas, eller bara, men mångt och mycket tillskrivas Marcus Högberg.
Garpyttersonen.
Ja.
Han kunde ju ha fått en fin NHL-karriär om man inte hade kommit in så kantigt där
I ombyggnationens
Ottawa. Där han fick stå och släppa in mycket mål bakom ett väldigt svagt lag. Så.
Ja, ja, verkligen.
Men det är sånt där.
Så är det. Och det är Högberg så... Ottawa, eller vad säger jag? Ja, det kan ha varit. Ottawa var ju här i förra veckan i Stockholm.
Precis.
Men det är Högbergs Linköping som väntar på lördag. Men först är det Modo på torsdag. Riktig nyckelmatch. Men vi har inte så mycket mer att säga, va, Bremer? Utan det är väl framme på sen som gäller, va?
Ja.
Och är du bättre på Lasse på komma ihåg vad det här momentet heter?
Det heter Vad hände med honom?
Ni kan... förutsättningarna vid det här laget. Jag drar en lapp den här gången. Eller att Lasse gör det senast. Nu. Eller ska jag låta dig passa på nu?
Jag har ju aldrig fått dragit en lapp i någon podd.
Då får du dra.
Jag funderar på vad jag skulle ha för namn om jag hade en sån här i min egen podd med gamla konditionsidrottare. Liksom. Drar... Kjell-Arne Sjögren.
Simone Nigli.
Simone Nigli.
Ja, som har spelat Örebro Hockey under åren i SHL.
Här är en som är diskvalificerad. Linus Arnesson, han har kommit tillbaka som gjorde den på
sig. Vad fint ändå, det var lite snyggt ändå att du gjorde det namnet. Jag gjorde ju den här påsen förra säsongen, så att that's why.
Men det han är den enda, va, som har kommit tillbaka, så det finns ingen risk att det här är
lika. Risk att det är något annat. Vad är det här då?
Här har vi Jere Salinen.
Ja, men det är ändå, ja, det är ett fint namn tycker jag. Och han är ändå, hade ju 2 sessioner. Egentligen kanske mer ihåg, han var ju en längre period den andra. Första gången, då var ju bara han kom och var agerade lite livräddare. Det första året i SHL, han och Vita Loma kom in där.
Ville Vita Loma.
Jag tror de gjorde debuten när de redan var klara för kvalserien. Jag kommer ihåg den, att de gjorde debut hemma mot Frölunda. Örebro var med 6-0. Jag tror Vita Loma gjorde en hattrick till och med. Nu blir det även kombo med vad hände med honom. Vita Loma också, men vi får nämna honom. Men Salinen gjorde också mål den matchen. Men båda var ju fundamentala när Örebro räddade kontraktet, som ju allting handlade om den säsongen, får vi ändå säga. Och precis, det första året i SHL, och han kom in från finska ligan väl?
Jag googlar frekventer. Jag måste erkänna att jag har inga sådär superstarka minnen av den där första sessionen med Jerry, men jag ser att han kom från HPK där. Spelade VM det året sen.
Ja, du ser. Ja, vi gjorde 2+1 i grundserien här. Nu är det så dåligt att man kollar lite prospects på telefon. Man gör så här, ska man ju kolla även. Det var ju kvalserie då fortfarande. Gamla fina kvalserien.
Precis, den som jag fortfarande saknar.
Ja, jag har med till Mogren. Nej, alltså, jag får inte upp, jag får inte upp siffrorna från kvalet. Det var ju lite för argligt.
Men du väljer högst upp där i regular season på season.
Ja!
Så det är 7 poäng på 10 matcher i kvalserien. Ja,
han var viktig där. Inte för att han öde sin poäng, men han var bra, vet jag. Alltså, man märkte att det fanns lite klass. Och spelade som sagt ändå VM det året. Sen tillbaka till Finland för spel i KHL då, med Jokerit.
Mm.
I 2 säsonger, följt av spel i Edmontons organisation 16-17 där med Bakersfield Condors. Där för övrigt Filip Berglund också spelat hockey innan han kom till Örebro.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Sen 17-18 där så vände han ju tillbaka.
Han fick aldrig någon match i NHL alltså.
Nej, han fick aldrig det. 17-18, det var ju den säsongen rätt så kaotiska. Det första efter att de ekonomiska problemen uppdagades. Så att han var väl det stora namnet då. Tillsammans med Sakari Manninen. Så
just det.
Och de bildade ju, de var väl lite framgångsrik duo ihop. Och gjorde ändå sina poäng. 23 ser jag här. Inte att han öste in poäng på det sättet. Men ändå helt okej. Okay. 8 plus 15. Är väl egentligen inte, det är väl... Så i grund och botten är han väl inte så att han gör massa mål, men det finns ändå, man såg ju det, men han var ju digen, han var ju som han kunde spela center, ja, som det är
mannen, var väl den, det slog lite mer gnistor då.
Exakt, och han exploderade efter tiden i Örebro när han hamnade i KL istället och blev liksom, det var ju där efter det tog han kliv och till att bli liksom Europas eller den bästa spelaren utanför NHL någonstans. Var ju Manninen benämnt som. Ja. Men Salinen i sin tur, 2 säsonger till vart det då i Örebro där, 17-18, 18-19. Och...
Lagkapten båda åren?
Ja, han ersatte ju Ekbom där. Ekbom var ju kapten. Men så gick det ju kräftgång då. Och Ekbom, och det var ju samma med Ekbom, var liksom, när det uppdagades att han var klar för Frölunda, så ryckte de ju C-et. Sen om det var huvudanledningen, det var väl kanske mer en bidragande faktor snarare än att det är huvudanledningen. För det var ju då Örebro gick väldigt, väldigt dåligt. Men då fick ju Salinen komma in och bli kapten. Och han är ju ledargestalt. Han har varit lagkapten även efteråt hemma i Finland sen. För han vände hem till Finland 1920 där till Helsingfors. 2 säsonger. Då gjorde han en jäkla massa mål, där ser jag. 22 plus 17 och varit med och vunnit VM med Finland. Han var inte med OS vad det verkar, vad jag kan se här. OS, men... Ja, nu vinner VM-guld med Finland i alla fall. Kommer ihåg bilder på honom från firandet där med Antila och gänget. Det var ju en del Örebro. Det var ju väldigt Örebroigt.
Ja, det var ju det. Det var överlag har det varit många finländare. 2 VM-guld till och med.
Ja, du ser.
Med Finland.
Men nu är han i Schweiz. I bil.
Har gjort en väldigt fin start på säsongen, säger jag.
Ja, 8 plus 10 på 22 matcher. Det är fina siffror.
Verkligen. Och 19 mål i fjol på 51. Så det, han har hittat målet i Schweiz också.
Ja. Nej, men jag tror, som jag fattade, han trivdes bra här. Alltså, det fanns ju en anledning till att han kom tillbaka ändå där. Eftersom han trivdes så pass bra sin första säsong. Sen var det ju de här åren i Örebro, andra 2 åren var det inte så framgångsrika där. Förutom spurten 18-19. Det var ju då Sundblad fick kicken och sedan Niklas Eriksson fick... komma in och precis. Någonstans påbörjade en resa där så att han fick vara med på den. Men han hade ju bestämt, det kom ju upp ganska kort efter den säsongen slut att han skulle tillbaka till Finland. Så att,
plus att han väl var en ganska dyr spelare för Örebro.
Ja, exakt. Så att,
man letade andra spår därom. Man har ju uttalat mål för svenska laget också.
Exakt. Nej, men jag... Han var bra spelare att göra med utanför också. Visst, alltså, som alla finländare var inte mest sprulande, men ändå bra... Bra på att snacka liksom ändå och ge svar, tal för på det sättet.
Och det är viktigt, inte minst när de är lagkapten. Lagkapten måste man kunna prata med som reporter.
Exakt.
Det är de som får kliva fram lite grann efter tunga förluster och så vidare.
Det är väl roligt, alltså, det är roligt, men han har ju sin brorsa Tommy Salinen, som också har många år i Sverige i olika klubbar. När de kom fram så, då var det väl Tommy som var den stora stjärnan och Jere Salinen var kanske, alltså han var också bra men inte riktigt. Det var väl liksom Tommy som benämndes som den stora stjärnan. Men sen har det ju blivit Jere som har... Det skiljer bara 1 år på honom, tror jag. Om jag ser rätt här. Bara för det så segar mitt seger här nu. Ja, precis. 89, Tommy är 89 och Jere 90. Men sen har ju Jere någonstans gått om brorsan. Och nu är det ju han som spelar massa landslagsmatcher och han gör väl, han har inte gjort, han var inte med i karriär nu ser jag, men förra säsongen som sagt var han, han har varit konsekvent i finska landslaget som är under deras storhetsperiod, så att ja, fin karriär så här långt som inte är över.
Nej, var han 33 blir han då om han är född 90.
Ja, precis.
Så ja. Nej, då har han några år på sig. Kanske inte läge för någon tredje brorsejour, va?
Nej, det blir inte.
Nej. Det slår vi fast.
Det slår vi fast.
Manninen var det mot länge rykten om.
Det var ju nära. Ja. Så det var väl innan Vegas kom in i bilden då. Ja. Så var det ju, då var det liksom, ja men blir det Europa så blir det Örebro. Det var ju liksom, det var ju där det var uppgiften låg. Det var ju liksom inte bara vi som skrev, det var väl Expressen med Mr. Mad och Expressen som skrev att det i stort sett var klart och sådär. Så att det, ja, det hade varit något.
Det hade det verkligen varit.
Ja, även om det gick ganska bra föråt ändå. Så är det. Det var det hela.
Det var podden.
Vill du reklam för Konditionsbloggen-podden? Nu
det tycker jag att jag har stuckit in och gjort lite grann. Ja, okay. Men lyssna på Konditionsbloggen-podden också. Det finns många roliga avsnitt där. Kanske jag bjuder in Niklas Eriksson någon gång och kommer och prata om cykel.
Det tycker jag du ska göra. Ja, han har nog mycket att säga.
Det tror jag skulle bli roligt.
Absolut.
I sådana fall så kommer jag tillbaka och gör reklam för det.
Bra. Tack så mycket Jonas och tack till er som har lyssnat. Vi är tillbaka igen om en vecka.